Radio Nola Skogs.
Kan jag stjäla din frihet utan att det märks? Går det att styra människor som man inte har någon makt över? Jo då, visst går det. Och risken är överhängande att du redan har råkat ut för det. I så fall ägnar du stor del av din tid åt saker som du känner dig tvungen till. Du längtar med jämna mellanrum bort från nuet och önskar att du vore någon annanstans än där du för tillfället befinner dig. Ingen äger dig, men din vardag är ändå full av tvång. Du är född fri, men känner dig ändå fångad. Hur gick det till? Det är vad vi ska grotta ner oss i under den närmaste halvtimmen. Jag som försöker skrämma dig heter Torbjörn Hägglund och jag inbillar mig att jag kanske är lite friare än du. Döm själv efter programmet.
Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. Is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman.
Innan jag kan ge dig receptet på hur man smygnorpar en frihet måste vi reda ut vad frihet är. Steg ett blir att skilja på den frihet som försvinner om du blir inlåst i bur och den handlingsfrihet som ingen kan ta ifrån dig. För så är det ju faktiskt. Ingen kan någonsin tvinga dig att göra något. Allt de kan göra är att ställa dig inför ett val med usla alternativ. Varje gång vi säger att vi inte hade något val betyder det egentligen något annat. Att valet stod mellan det vi valde och något ännu värre. När rånaren väser pengarna eller livet är jag uppenbarligen fri att välja. Även om inget av alternativen känns särskilt lockande. Problemet för rånaren är att han egentligen inte har någon äganderätt till mitt liv och alltså inte får lov att ta det om vi ska vara petnoga. Han riskerar helt enkelt att via gripande och rättegång hamna i den där buren vi redan pratat om. Om jag som icke-kriminell vill tvinga folk till saker krävs mer finess. Hur ska jag få dig att lyda om det inte finns någonting som jag kan hota att ta ifrån dig? Det går inte. Så först måste jag ge dig ett bete att nappa på. Något som du verkligen vill ha och som du sen kommer vara rädd för att tappa. Men om du inte suktar efter något särskilt utan känner dig nöjd ändå, ja, då måste jag först av allt få dig att sluta vara nöjd. Folk som känner sig nöjda med sina liv är hopplöst svåra att styra. Missnöjda människor däremot är precis vad vårt samhälle behöver. Samhället som det ser ut idag bygger nämligen på ett kretslopp av arbete och konsumtion. Systemet funkar bara så länge folk lägger en stor del av sin tid på arbete och en stor del av sin lön på konsumtion som ger andra arbete. Vi jobbar för att kunna konsumera och konsumtionen skapar jobb som i sin tur skapar mer konsumtion. Lika viktigt som det är att vi jobbar ihop pengar, lika viktigt är det att vi gör av med dem. Och ju mer vi spenderar, desto bättre. Allra helst ska vi också spendera pengar vi inte har än. För att det här ekorrhjulet ska kunna snurra måste varje kugghjul vara på plats. Först måste vi inse att vi inte duger som vi är. Men att det finns kläder och smink och bantningsmedel och gymkort och massor av statusprylar som kan ändra på det. Reklambranschen är väldigt bra på att informera om det här. Sen måste vi få upp ögonen för att vägen till lyckan går via kostsamma saker som vackra hem, fina bilar och utlandsresor som kan ge likes på Facebook. Sociala medier är till stor hjälp när den här insikten ska spridas. Nu, när det har gått upp för oss hur missnöjda vi borde vara och hur dyrt det är att bli lycklig, förstår vi också att vi måste jobba hårt och mycket för att ha råd med lyckan. Samtidigt som vi pluggar i jakt på jobb, eller jobbar för att få ihop pengar, blir det uppenbart för oss att vi aldrig kommer kunna bekosta vårt lyckliga liv kontant. Det är då bankerna kliver in i handlingen med glädjebudskap. Du behöver inte betala för ditt lyckliga liv. Vi kan göra det åt dig. Och så blir det. Mellan jobbpassen får vi bo i hus vi inte äger, köra bilar vi inte äger och prata i telefoner vi inte äger, så att vi ska kunna lägga lönen på allt det där andra som vi fått lära oss att vi också måste ha för att må bra. Och så, som i ett trollslag, är vi inte fria längre. Plötsligt har vi massor att förlora på att inte ägna vår vakna tid åt arbete. Inkomsten går från och med nu till att bevara den livsstil vi skaffat oss innan vi hade råd med den. Hela vår vardag ägs av andra och kan tas ifrån oss om vi inte fortsätter gå till jobbet eller arbetsförmedlingen. Kanske har vi också en familj att försörja som skulle drabbas om vi förlorar hemmet. Vi har fortfarande ett val, men det känns inte mycket bättre än det som den där rånaren gav oss för någon minut sedan. Nu får jag det kanske att låta som om det skulle ligga någon slags ondsint världsomspännande konspiration bakom allt det här. Men jag tror snarare att det är de små detaljerna i den mänskliga naturen som sätter sin prägel på samhället i stort. Som jag ser det är samhällets byggklossar varenda tanke, ord och handling hos varenda individ. Vi formar samhället, men vem formar oss och våra drivkrafter? Enstaka aspekter av vår natur får avgörande betydelse för vad som driver oss i livet. Som den där olustiga känslan du får i kroppen när det känns som om folk ser ner på dig och hur länge den känslan kan gnaga i dig efteråt. Som den där varma känslan som fyller dig när du möts av respekt och uppskattning och hur du aldrig kan få nog av den. Som den där glädjekicken du kan känna när du just har fått en ny ägodel och hur fort den glädjen ebbar ut i gråtoner trots att ägandet består. Det blir så fruktansvärt svårt att se och njuta av allt du redan har när blicken fastnat på allt du inte har. Alla de här känslorna får oss att vilja vissa saker och att vilja undvika vissa andra. På ena sidan finns lockelsen hos prylar, status och lycklig glädje. På andra sidan bor rädslan för det obehag och den tomhet som verkar utgöra det enda alternativet. Det här är känslor som styr hela vårt liv. Vi jagar prylar och rikedom i sån fart att vi knappt hinner njuta av det vi skaffar oss. Vi jagar status i samhället och försöker ofta få den genom just prylar och rikedom. Att leva blir synonymt med att aldrig vara nöjd. Och med missnöje som främsta drivkraft blir vi som sagt perfekta medborgare i en värld byggd på konsumtionshets. Vi ser lyckan i utbildning, jobb, karriär, träning, titlar, berömmelse, skönhet, bröllop, barn, hus, bil, båt, sommarstuga, semester och vägen till varje uppfylld önskan går via pengar. Pengar som vi förmodligen inte har än. Så vi skuldsätter oss med studielån, huslån, billån och sms-lån och någonstans på vägen förlorar vi vår frihet. Den friheten sitter i vad jag inte köpt och inte gjort, i de val jag fortfarande har möjlighet att göra. Själva frihetskänslan bor i det hav av möjligheter som ger mina drömmar manöverutrymme. Varje möjlighet är en olåst dörr som jag ännu inte öppnat. Och jag kan stå ut med att låta den vara oöppnad så länge jag vet att den finns där. Jag vill rent av påstå att vi får ut allra mest av de här dörrarna innan vi har gläntat på dem. Om jag sparat ihop 25 000 kronor kan jag använda pengarna till en resa, en bil, ett kök, en gåva eller ett halvt ton lösgodis. Men så fort jag har öppnat en sån dörr kommer alla andra att låsa sig. Det är innan jag gjort mitt val som jag känner störst frihet, för då är alla dörrar öppna. Friheten är de slantar jag inte använt, de platser jag inte besökt och de gåtor som ännu väntar på att besvaras. Att sätta sig i skuld blir raka motsatsen till allt det här. För varje nytt skuldköp hamnar ännu en del av äganderätten till ditt liv, din arbetskraft och dina vakna timmar i händerna på dem du är skyldig pengar. De är ju trots allt de verkliga ägarna till det liv som du har byggt upp, till huset och bilen och tvn du köpt på avbetalning och allt det ljus som slocknar så snart du slutar betala elräkningen. Det är frestande att skylla allt det här på marknaden eller bankerna eller systemet, men de drar ju helt enkelt fördel av att vår mänskliga natur ser ut som den gör. Det är vårt begär efter prylarna och statusen och lyckan som får oss att gång på gång gå i samma fälla. I brist på en slavdrivare förslavar vi oss själva. När jag gick i första klass läste fröken högt ur en persikofärgad barnbok som hette Folk och rövare i Kamomilla stad. Den boken ville jag ha. Och eftersom jag inte kunde komma på något annat jag ville ha drog jag slutsatsen att bokens frånvaro var det enda som hindrade mig från att bli 100% lycklig. Någon slags tidsrymd senare visade Bolibompa en dramatisk filmsnutt med en liten flicka som låg i sängen och var så ledsen att hon skvätte tårar över hela kudden. Först tyckte jag synd om henne, men sen upptäckte jag vad hon hade på nattduksbordet. Sitt alldeles eget ex av mina drömmars bok. Misstroget fnös jag åt hennes självömkan och tänkte att hon var fasligt bortskämd som låg där och grät, trots att hon redan fått allt man kunde önska sig. Insikten att inte hela mänskligheten drog likhetstecken mellan den boken och evig lycka kom först lite senare. Till jul fick jag mitt eget persikofärgade exemplar och handlingen var precis lika delikat som jag mindes den. Men lagom till lovets slut satt jag och grät över julens bortbleknande. Precis som alla andra år. Trots att jag inte blivit besviken plågades jag av förväntningsbaksmälla. Tydligen går det inte att koncentrera hela årets förväntan och längtan till en enda magisk julklappskväll utan att lamslås av tomheten hos det vakuum som uppstår efteråt. Under de år som följde skulle jag upprepa samma misstag gång på gång, alltid i ny förklädnad men alltid med samma feltänk som grundfundament. Med superboken i bokhyllan övergick jag till att i tur och ordning sukta efter en vattenpistol, en Gameboy, ett eget rum och ett hus vid vatten i det förlovade landet Trehörningsjö. Med julafton bakom mig längtade jag efter sportlovet, påsklovet, min födelsedag, sommaren eller en husvagnsemester och glömde totalt bort att njuta av allt det liv som passerade däremellan. Frivilligt urholkade jag min tillvaro och tillät den att bara kretsa kring 7-8 flyktiga stunder per år. Det är ett oförsvarligt slöseri med livstid. I grunden ligger ett feltänk som jag tyvärr inte är ensam om och som bidrar ytterligare till vår iver att byta ut vår frihet mot skuldberg. Till ingen nytta dessutom. Problemet är ju att även lyxigast tänkbara tillvaro slutar att ge dig lyckokickar efter ett tag. Den sjuåring jag en gång var blev nog lika glad över sin persikobok som Michael Jackson blev över hela Neverland. Varje trappsteg på välståndsstegen ger samma gråtonade vardagskänsla när vi väl står där, och det är klivet upp som ger oss de lyckokickar vi ständigt strävar efter. Allt är upplagt för den ändlös, tröstlös jakt som driver dig att från livets start till dess slut lägga mer fokus på vad du inte har än på vad du har. Vägen dit går genom fortsatt skuldsättning och oupphörligt tvångsarbete i skuldernas spår. Ingen del av livet ägnas åt att slå sig till ro och verkligen uppskatta det välstånd som du låter ditt liv gå ut på att uppnå. Och det är tragiskt nog i sig. Men det kanske mest tragiska med våra liv som skuldfångare är att vi delat upp tillvaron i tid att leva och tid att överleva, i tid att må bra och tid som bara ska betas av. Tvångstid, om man så vill. I den kategorin lägger vi all arbetstid och den tid som vigs åt att ta sig till och från jobbet. Där hamnar också dina läggdagsförberedelser varje kväll, den tid det tar dig att komma iväg på morgonen och alla timmar av sömn däremellan. Där hamnar dessutom all tid du ägnar åt disk, tvätt, städning, matlagning, bilresor, hushållsinköp och varenda annan syssla som fyller ett nyttosyfte. Den livstid som återstår är en bunt schemalagda tillfällen av fredagsmys, lördagsfestande, högtidsdagar och semesterveckor som förväntas utgöra en motvikt till all den där tvångstiden. En liten procent av vår tid får alltså i uppgift att göra 100% av livet värt att leva. Det ställer förstås oerhörda krav på dessa stunder av kvalitetstid, för under dem duger det inte att livet är trevligt. Allt annat än ren och skär eufori gör oss så himla besvikna att vi inte ens hinner märka den positiva känsla som faktiskt knackade på. Välmående borde vara en känsla som du bär med dig och som alltid är redo att bubbla upp till ytan, inte en som du hälsar på hos vid bestämda tillfällen. Att avfärda större delen av tillvaron som ett nödvändigt ont är ett säkert sätt att bli missnöjd med livet. I can get to sleep. I think about the implications of diving in too deep and possibly the complications, especially at night. Worry over situations. I know we'll be all right. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade. Exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day it reappears. Tonight.
made my heart beat shows the fear and ghosts appear and fade away. Come back another day.
Allt mitt grubbel kring oss fångade fria människor och vår jakt på lyckan har mynnat ut i några tumregler som jag försöker leva efter. Allt passar knappast in på dig som redan är mitt i livet med bolån och barn, men kanske kan även du hitta något att applicera på din egen tillvaro. Regel nummer 1. Gör allt du kan för att inte hamna i skuld. Om du redan har mat och tak över huvudet finns ingen anledning att öka din levnadsstandard bara för att du kan. Inom kort kommer du känna dig lika lycklig eller olycklig på din nya standardnivå som du var ett trappsteg längre ner. Den enda skillnaden blir att det nu krävs ett större kliv, större ansträngning eller en större plånbok för att du ska få uppleva känslan av lite extra. Jag levde på drygt 2000 kronor i månaden under universitetstiden för att slippa ta studielån, och när jag fick jobb bodde jag kvar i en nedgången lägenhet i 3 år tills jag kunde betala en bostadsrätt kontant. Genom att vara skuldfri kunde jag gå till sängs varje kväll med vetskapen att ingen äger mig. Regel nummer 2. I större mängder förlorar tingen en stor del av sitt värde. Ju fler jag har, desto mindre utbyte får jag av var och en. Det gäller såväl prylar som pengar och Facebookvänner. Därför har jag tagit strid mot samlaren i mig, slutat ta emot presenter och skänkt bort mycket av det jag ägde. Jag vill bara äga sånt som jag använder regelbundet, som tallrikar, toapapper och luft, och sånt som har en stark koppling till mig som person. Vad du än pekar på bland mitt bohag ska jag kunna motivera varför just den prylen är utvald att vara en del av mitt hem. Bland annat har min bokhylla krympt till max 100 böcker som jag kan räkna upp ur minnet. Och om en ny ska in måste en gammal ut. På så vis försäkrar jag mig om att fortsätta se värdet hos var och en. Regel nummer 3. Ta alla pengar du sparat på de 2 första reglerna och njut av dem genom att inte köpa något för dem. Det bästa du kan göra för att befria dig från skuldsamhällets fångstgrop är att skaffa så stort avstånd som möjligt mellan dig själv och kronofogden. När du inte längre använder varenda krona från lönen bleknar den känsla av tvång som så ofta genomsyrar vår arbetstid. Idag använder jag 1/3 av min lön och kan lägga undan resten, vilket innebär att jag aldrig är stressad över en tunn plånbok och aldrig känner mig pressad att jobba ihop pengar. Jag kan tjäna 0 kronor i åratal innan min buffert sinar, så jag går inte längre till jobbet för att jag måste, utan för att jag själv vill. Den frihetskänslan är väl värd sitt pris. Nu låter jag Bob få sista ordet.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, all I